Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Lena,
yes.
Minns du spanarna på Hill Street?
Vagt. Jag var lite för ung. Men jag minns öppningsscenen och att det var lite klatschiga one-liners. Ja.
Jag tror att eventuellt så har den serien lagt grunden för min poliskarriär. Jag tyckte det var så himla häftigt. Jag blev liksom inspirerad av det här gänget som satt där i den här salen och hade någon form av utsättning. Och den här polismästaren, vad han nu hette, Esterhaus eller vad sjutton han hette, pratade.
Det var en riktig original. Det får man ge.
Verkligen.
Men det är ju polismyndigheten.
Och sen när han avslutar alltid med, du vet.
All right, that's it. Let's roll. Hey. Let's be careful.
Ja, det är mäktigt. Ja, det är ju.
Faktiskt, även den här veckan kör vi ju samarbete med polismyndigheten.
Ja, men det gör vi. Och det här med utsättningar sker ju.
Ja.
På riktigt, höll jag på att säga.
Ja, de är ju lite sådär.
Ja,
det kanske är det inte så amerikanska.
Nej, de är inte så amerikanska. Men det passar ju bra att vi samarbetar fortsatt med polismyndigheten.
Yes. Vi har ju klankat ner lite på film och krim och sådär.
Mm.
Men det är ju faktiskt en samling. Man sätter sig runt ett bord och säger olika saker.
Ja, och det finns lite olika härliga karaktärer ofta i de här grupperna också. Kanske inte som spanarna på Hill Street, men i varje sån här grupp så, alltså det finns ju olika personlighetstyper.
Hela som poliskåren är väl fylld av riktiga original.
Ja, jo, det finns ett och annat. Men det finns ofta någon som är lite mer sådär pajas som vill skoja till det.
Mm.
Det finns ofta någon som sladdar in sådär prick liksom.
Ja, yeah, that would be me. Det kan jag säga. Always late and sometimes worth the wait.
Ja, och så finns det den där ordningsmannen som ser till så att flocken är samlad.
Mm.
Och så finns det någon form av ordförande för sittningen eller en gruppchef om man så vill. Ja, men de där funktionerna finns ju där.
Mm.
Och jag tänkte också på tjuv och polis. Vi har ju precis spelat in säsong 2.
Ja.
Och vi har ju fått frågan ett antal gånger. Alltså hur funkar det? Återspeglar tjuv och polis verkligheten? Och utsättningar är ju en sak som faktiskt återkommer.
Mm. Ja, men det är väl så nära verkligheten man kan komma porträtterat på. Alltså nu är det såklart att det ska ju bli ett tv-program. De kan ju inte ta med allt det där böset som man inte orkar se.
Nej, och dessutom är ju inte tjuv och polis en dokumentärserie heller. Det är ju faktiskt en underhållningsserie. Ja. Men det finns ju faktiskt en hel del överensstämmelser. Mm.
Och där sätts vi ihop i någon form av team.
Mm.
Som då ska belysa de olika delarna i en polisgrupp.
Just det.
Nu är det ju så att alla de där delarna är ju inte involverade i varje typ av brottsärende.
Nej.
Men när det kommer till ett grovt brott, då finns det ju utredare, förhörsledare och analytiker. Och, men det finns ju också fler funktioner som faktiskt inte är med tv. Tillgångsutredare till exempel. Det finns ju allt möjliga i.
Ja, och jag tänker också på administrativ personal och en massa olika funktioner. Och det är ju lite beroende på vad det är för typ av uppdrag egentligen ju. Vilka funktioner som behövs och vilka som kan ingå i ett team.
Mm. Det finns ju vissa saker som förenar alla. Mm. Jag menar, din arbetsdag och en spanares arbetsdag ser ju extremt olika ut.
Ja.
Men det finns i alla fall en början och ett slut. Ja. Det kan vi vara överens om.
Ja, det gör det. Och i bästa fall så slutar det, eller börjar det klockan 8 på morgonen och slutar där strax före 5. Om man jobbar dag.
Om man
sen
jobbar dag,
ja. De här arbetsdagarna eller arbetspassen fördelas olika över dygnet, mm, såklart.
Starten har ju oftast en ganska distinkt
period.
Ja. Ja, det får väl du säga. Det kan, ja, vi tillstå.
Det kan vi göra.
Men, ja, slutet.
Den är lite mer diffus.
Jag skulle vilja säga att jag har jobbat på enheter där slutet är en sanning med modifikation. Ja. Om du har tur så, mm, kommer du sluta idag.
Ja, men lite
någonstans
så är det ju faktiskt.
I samma veckodag.
Men det beror ju också faktiskt väldigt mycket på vilken funktion du har. Det är ju garanterat så, eller det är definitivt så snarare, att vissa funktioner drabbas ju betydligt oftare än andra av övertid.
Det som låter i bakgrunden, kan vi bara,
ja,
vi måste nästan lyfta fram. Vi sitter alltså i ett torp, mm, mitt ute i ingenstans.
Mm.
Vi har låst in oss här hela helgen för att skriva bok.
Mm. Och podda.
Och podda. Och göra massa saker. Du hade ju en gedigen jävla dagordning som vi har matat igenom. Det lustiga är att hela helgen har ju Doris legat som en matta på golvet, mm, och inte gjort ett knyst ifrån sig.
Nej.
Hon har ju varit som den här mattan i Grevinnan och Betjänten som man snubblar över när man ska gå och hämta en ny jinkatonka.
Ja.
Nu har vi riggat poddutrustningen och hon är som ett jävla plåster. Hon vill helst, ja, det är fantastiskt.
Hon är sugen på podd helt enkelt.
Så vi ber om ursäkt för det här bakgrundsljudet, men det är Dorran.
Mm.
Det som är nytt, skulle jag säga, från när jag jobbade framförallt på ordningen, det är att man nu faktiskt jobbar lite mer med ordentliga start- och avslutningssamtal.
Mm. Men vad då sker de? För jag har ju hört talas om begreppen. Ja. Men är det här någonting som alltså sker nu mera rutinmässigt, ja, varje dag?
Jag skulle säga ja, för att jag vill så gärna att ryktet ska vara sant. Mm. Och det låter proffsigt och det låter som att polisen såklart utvecklas.
Det är jättebra, men kan inte du utveckla lite grann vad som ska ingå i de här då, start- och slutsamtalen och varför man har dem?
Nu killgissar jag.
Ja.
Men jag tänker att syftet med det är ju för att man ska ha en gemensam lägesbild.
Mm.
Att man ska ha chans att säga om det är något särskilt i ens prestanda.
Mm. Mm.
Alltså så som det var lite diffust när jag jobbade. Hur man mådde och om det var något särskilt. Om man hade gjort 18 nattpass på raken. Eller om det är något särskilt som man behöver veta.
Mm.
Det jag tror är att det här är ju för att ha en uthållighet i polisens mående.
Mm.
Eller åtminstone är det en jävligt positiv bieffekt. Mm. Att man inte bara lastar på så till slut så exploderar man.
Ja, just det, för det blir ju en möjlighet att faktiskt fånga upp,
mm,
innan liksom man drar igång ett arbetspass.
Inför kvällens pass, är det någon som har någonting, mm, att berätta? Är det någon som undrar någonting om det som hände, mm, igår? Och så avslutning, är det någonting särskilt här vi behöver lyfta? Och ni som var på det där, ni kommer få prata. Inte vet jag.
Mm.
Jag tror att jag tycker att det verkar snyggt.
Mm. Ja, men verkligen.
Och proffsigt.
För jag har hört talas om begreppen, men då har det mer varit, som jag har förstått, inför större insatser eller kommenderingar. Alltså vid vissa tillfällen ska man ha ett start- och ett avslutningssamtal. Men det är ju jättebra, tycker jag, om man har överfört det här konceptet till det dagliga. Jag tror inte det sker överallt i Sverige. I alla fall inte.
Men en god ledare kanske implementerar detta i det lilla. Det behöver inte vara någon stor.
Nej.
Man behöver inte sitta en ring på golv och rulla apelsin mellan varandra.
Och sjunga. Vem är kungen?
Nej, det tror jag inte på.
Nej.
Men hur ser din arbetsdag ut då? Starten?
Ja, men starten är ju lite spanarna på Hill Street. Vi har en utsättning, helt enkelt.
Vilka är på den?
På utsättningen är ju då hela min grupp, min arbetsgrupp, alltså teknikerna i Örebro.
Mm.
Och våran gruppchef.
Mm.
Och upplägget är ofta detsamma. Man stämmer av vilka här idag. Är det någon som är sjuk eller någon som är borta på något annat just idag? Eller ja, sådär. Lite det här som du är inne på med startsamtalets funktion. Så man stämmer av liksom i gruppen hur dagen kommer att se ut. Sen går man då igenom vilka uppdrag man har att jobba med just den här dagen. Och det är ju baserat på inflödet som har skett under natten.
Mm.
Och sen ska man ju då fördela arbeten i gruppen på ett bra sätt.
Mm. Alltså på span, då påbörjar man mitt pass. Och det börjar ju alltid med att man går in och sätter sig i utsättningsrummet. Och sen kommer ju spaningsledningen. eller utredningschefen, eller båda och. Mm. Och så drar de var man befinner sig i utredningen. Mm. Vi får höra vad spanarna som gjorde dagen eller gårdagen eller kvällen, vad de har varit med om. Mm. Och sen får man egentligen bara med sig en beställningslista ut. Att syftet med det här passet antingen är bara att fortsätta kartlägga eller föröka. Eller så är det väldigt specifikt. Mm. Vi behöver ha ett foto på det här, eller en iakttagelse kring det här. Eller om de här två träffas, då är det just nu det mest aktuella i utredningen. Mm. Och som spanar man inte alltid koll på egentligen varför. Det är inte så jävla viktigt. Och det finns det, det upplever jag många som kanske spanar på mindre orter. Mm. Som har full koll på hela ärendet och alla inblandade.
Ja, just det.
Men ju större case och ju fler inblandade så får man helt enkelt sitta nöjd med att veta att det är extra intressant om de här två träffas. Mm. Eller att få det här fotot. Eller...
Ja, och jag tänker att för det mesta kanske det räcker också. Ja. Man behöver kanske inte alltid ha så himla mycket information för att kunna utföra sin uppgift. Nej.
Om vi tänker då på tjuv och polis, där blev vi ju ihopkastade lite olika funktioner. Ja. Som alla var liksom experter inom sitt område. Mm. Och där blir det ju väldigt tydligt att ingen funktion är ju viktigare än någon annan.
Nej.
Och allting jackar i varandra.
Mm. Och det blev ju väldigt påtagligt, tyckte jag, säsong 1 av Tjuv och polis.
Ja.
Det här hur alla i teamet fick en sån viktig roll. Det blev så påtagligt där. Och jag vet inte, jag har inte upplevt det där lika påtagligt så ofta i verkligheten. Och det beror väl på att man så sällan är alla funktioner samlade, tyvärr. Det händer ju att man har avstämningar och möten så där återigen på morgonen. Men här så fick vi ju faktiskt möjlighet att jobba ganska nära varandra över lång tid med ett ärende från början till slut.
Ja, där håller jag nog med, för att jag kan inte minnas vid utsättningsbordet om en spangrupp ska iväg och jobba. De som sitter runt bordet, det är ju de spanarna som kanske kliver av sitt pass, de spanarna som kliver på sitt pass, det vill säga man lämnar över informationen. Det sitter kanske en representant från utredarsidan. Mm. Det kanske sitter en analytiker där om det är något särskilt. Mm. Annars är det bara spaningsledaren som egentligen bara har fiskat upp från innegänget vad som är viktigt för att sen förmedla det. Så de här utsättningarna där alla funktioner
är med.
Jag skulle säga att som span har jag nog banne med väldigt få gånger haft en kriminaltekniker vid bordet på spaningsutsättningen.
Nej, och det beror väl lite grann på kanske också att många uppdrag eller vad ska man säga, man behöver en viss tid på sig för att genomföra ett uppdrag, och de här olika funktionerna kommer ju in i olika skeenden. Ja. Så att man behöver ju sällan ha en avstämning med alla funktioner.
Det tycker jag var tydligt, tjuv och polis. För att ni, kriminalteknikerna, ni vet ju att från att ett brott begås, då är det ju extremt hög arbetsintensitet för er.
Mm.
Inledningsvis. Brottsplatsundersökning, samla in och så vidare. Mm. Sen är det nog många som tror att sen är det slut för kriminalteknikerna.
Ja, det tror jag är en vanlig...
Ja, där var brottsplatsundersökningen klar. Mm. Men sen så sitter ju ni och pillar och sorterar och katalogiserar och
jobbar med och jobbar det vi med har spåren. Kommit in med. Mm. Precis. Spår och gods ska ju hanteras på liksom enligt konstens alla principer. Vad bra att du tar upp det, för jag tror att det är en ganska vanlig vanföreställning att kriminaltekniker jobbar väl mestadels ute på fält. Ja. Men faktum är att vi jobbar ganska intensivt så där som du nämner i anslutning till att ett brott har begåtts. Men sen så sker ju den stora delen av arbetet faktiskt inne på polishuset. Dels med spåren och gossen och den, alla de här olika analyserna, men framförallt med att skriva och fotografera och protokollera.
Där har ju ni växlat ner tempo ganska rejält.
Mm. Ja, ja, verkligen.
För att det inte ska bli hafsigt. Medan span sitter ju egentligen och bara trummar fingrarna mot bordsytan.
Ja, men sammanfattningsvis om det här kan man ju säga att polisarbete är verkligen ett lagarbete. Om man inte är van att jobba i grupp eller team så blir det svårt att jobba som polis. Men vi pratar ju om det här med använder begreppet uppdrag. Och jag tänker att de kan ju se väldigt olika ut också.
Ja.
Alltså,
ja.
Om vi börjar med det faktum att vi har olika typer av inriktningar, polisiära huvudinriktningar. Vi har ju dels den minutoperativa verksamheten. Mm. Och det är ju våra härliga utryckningspoliser.
Mm, IGV.
Mm. Mm. Och hund räknas väl ja. Lite också. Till en minutoperativa och flera andra ja, ja. Förstås. Och då handlar det ju faktiskt om att man kanske ofta har en utsättning på morgonen. Men där vet man ju inte hur uppdragen alltid kommer se ut för dagen. Man kan ju ha en planering för vissa speciella insatser eller satsningar snarare. Man kanske ska jobba med trafik en dag eller jobba förebyggande och med fotpatrull en annan. Men mycket handlar ju om att få ärenden direkt till sig när man sitter i radiobil.
Ja, men där tror jag att startsamtalen verkligen i så fall skulle ha en toppen funktion. För mm. där, när du kliver ut från polisstationen så ska du vara förberedd på precis vad som helst.
Möta allt möjligt.
Mm.
Egentligen.
Det är inte det den svåraste arbetsuppgiften inom polis? Att jobba i IGV?
Jo, det skulle jag säga. Och...
För du har ju ändå en mental förberedelse. Även om den är en halv minut lång så har ju du någon form av tänkbar scenario på vad skulle kunna hända.
Ja,
och vad är din roll?
Ja, och framförallt så har jag ju sällan bråttom. Jag har ju oftast möjlighet att planera mitt arbete.
Och varför jag säger att om man kopplar till span är också sådär, jag har ingen aning vad som ska hända.
Nej.
Men det blir extremt sällan interaktion med andra personer. Mm. Det blir ju väldigt, det ska ju inte bli våldsamt, eftersom då är det ju då ska det gå om kurs A. Om du ska hålla på och slåss med personer, utan då är det ju misslyckats. Men
Nej, men jag skulle vilja knyta an till det här som du säger att IGV eller ingripande verksamhetspoliser har en enormt utmanande och svår uppgift för att de kan ställas inför precis vad som helst under en dag. Och det här tycker jag är så, det är så synd att man inte pratar mer om det. För att det här är ju den polisiära funktion som utarmas mest. Som går oftast och mest på knäna och där det framförallt saknas resurs. Får mest skit i liksom media och i alla tänkbara sammanhang. Och det är också den funktion där de flesta poliser stannar kortast tid. Mm. För att det är ju ganska förenat med liksom hög belastning. Mm. Både fysisk och psykisk naturligtvis. Men alltså, jag beundrar de här kollegorna som jobbar en hel karriär i yttre tjänst.
Eller för den delen, är ju balla.
Alltså, man måste ju ändå beundra dem, eller hur?
Ja.
Som har vikt sitt liv åt den verksamheten. Förstå vad mycket erfarenheter de har samlat på sig av olika slag. De borde få dubbla min lön, kan jag tycka. De är värda det.
Ja, när jag slutade på polishögskolan, då startade vi någon form av, jag vet inte vad det hette på internet då, men där vi kunde korrespondera med varandra. Chatt. ICQ.
Ja.
Nej, men...
Jag förstår. Var det mail?
Nej, jag vet inte faktiskt.
Nej, men det låter ju som att du kanske åsyftar ICQ.
Ja, vi delade erfarenheter med varandra. Ja. Och då var det så roligt, vi som gick till storstad kontra de som gick till landsbygd. Mm. Och då insåg jag vilket skillnad det kan vara på arbete. För att när jag kunde sammanfatta en vecka, det var ju så... Två bränder, en jagis, 48 snattare, ett krogbråk, en... inbrott, en våldtäkt, två misshandel, alltså det är bara mata på, medan någon som bodde liksom, eller som jobbade ute på landsbygden var så här: jag har flyttat på ett träd, jag har plockat upp en person ur typ en sjö, det var inte så många grejer. Nej. Och då tänkte jag i början att vad mycket snabbare och mycket bättre man borde bli i storstad. Mm. Men sen så blev jag ju varse att om någonting lite tufft händer i en storstad och jag trycker på den lilla röda knappen, då har jag cirka 48 bilar som hjälper mig. Och jag har också alla specialistfunktionerna nära mig. Sjöpolis, bombgrupper och helikopter och allt möjligt. Vilket gjorde att man blev kanske ganska smal, medan de på landsbygden, de fick ju lösa allt.
Alla typer av uppgifter.
Och bara så här, nu går vi in i det här och om det blir underläge, då är närmsta bil 42 mil bort.
Ja, men, ja.
Så att det är olika problematik och olika utmaningar.
Ja, men det finns ju flera skillnader så där, eller aspekter på det här med uppdrag. En del har ju till uppgift att inrikta sig på detaljer. i ärendetyper. Och andra har mer en roll att ha ett övergripande perspektiv.
Mm.
Mer helikopterperspektiv om man så vill.
Ja, och att växla däremellan.
Mm.
Nu är jag tillbaka på att vara mentalt spänstig.
Mm.
Det är svårt. Och de som är duktiga, de klarar ju av att ha helikopterperspektivet.
Mm.
Och samtidigt ner och bröta i detaljerna men inte tappa helikopterperspektivet. Nej. Det tycker jag är någon form av erfarenhet, fallenhet och sådär. Men de som lyckas liksom glida mellan de båda, det är ju en vinst. Sen finns det yrken som är extremt mycket detaljer. Där man bara sitter och nördar in sig i små, 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 små saker.
Mm. Ja, och du kan ju ha... I en, ta ett spaningsärende till exempel, där du har en spaningsledare som är utsedd att ha faktiskt det här övergripande helikopterperspektivet.
Mm.
Och sen kan du ha funktioner i gruppen som är mer inriktade på att titta på kanske övervakningsfilm, plocka ut registreringsnummer och färger på klädsel och allt möjligt.
Jag kan säga att det är jävligt ballt när det liksom lirar.
Mm.
När man har helikopterperspektiv, man vet precis... liksom the big picture, vad det är som sker.
Mm.
Men när jag kliver ur min bil och signalerar till mina kollegor att nu ska jag göra en punktinsats, och punktinsatsen kan vara gå in på ett café, sätta mig vid samma bord som två personer som ska ha ett känsligt samtal. De vet att förmodligen kommer det finnas en polis här inne, men de vet inte vem. Mm. Och jag vill vara så pass under radarn så att de faktiskt inte låter bli att prata om det där känsliga. Då är jag ju nere. Jag är bara koncentrerad på mina händer, vad de säger, hur jag för mig, vem sa vad. Jag försöker memorera hela dialogen, för jag kan inte sitta och filma och sådär. Så då är man bara nere, och då måste jag ju lita på att alla på utsidan behåller helikopterperspektivet och tar över så fort.
Ja,
och sen när man kliver ut, hoppar in i sin bil, då ska man ju släppa det, och så ska man bilda sin uppfattning igen om det stora.
Mm.
Det är liksom att dra däremellan, det är ju väldigt roligt.
Mm. Mm. Ja, men verkligen, det kan jag tänka mig.
Har vi pratat om hur en arbetsdag kan börja. Det är lite olika. Det kan vara olika för olika funktioner. Det kan vara olika från dag till dag. Men folk kanske tror med att man kommer till stationen, tjena tjena, för att man ska åka ut. Men det är ett jävla pyssel för att komma ut.
Herregud. Det är ju inte bara så att man sätter sig i en radiobil eller en annan typ av polisbil och drar ut på
jobb. Jag har ju suttit och tittat lite på dig och Magnus när ni gör er redo för ett uppdrag.
Ja.
Det är ju som att titta på en buskisteater med Lars och Christer.
Lars!
Vad heter han då? Den här röda polon och
Stefan och Christer.
Stefan och Christer.
Men okej, okay. Ja, det är noterat.
Ja. Det var in och ut i olika rum.
Ja,
du kom in med en väska, ut med en annan. Har du den? Vem har nyckeln? Var är väskan? Vem har kameran? Vad har jag på mig? Vad har du på dig? Vart står bilen? Vad finns i bilen? Hör du tejp? Vem har avspärrningsband? Man sitter och tänker så här, ja, nu... Ja.
I bästa fall kommer de komma ut innan eftermiddagsfikat.
Ja, och har kläder på sig.
Ja. Ja, men alltså, du är helt rätt.
Det är en cirkus.
Så, ja, alltså, nu ska vi säga så här. Att när man gör tv och ska så att säga, leka polis.
Ja.
Så är det ju så att man faktiskt inte har riktigt full struktur. Eller så koll på var man har alla saker. I verkligheten så har man ju faktiskt väldigt bra ordning på sin utrustning, och man kollar av, jag kollar av min utrustning regelbundet och ser så att den är redo så att säga för att tas i bruk. Men det är ett förbannat plockande med utrustning. Jag menar, för det första så är det ju olika prylar jag behöver för olika typer av uppdrag.
Mm.
Och innan jag överhuvudtaget kan fundera på att ta mig ner och lasta fordonet, då ska jag lägga in mig i systemen så att man på ledningscentralen vet att jag ska ligga eller vara ansluten till en polisbil för den här dagen. Ja, men det är en massa sånt där förberedelsemoment praktiskt som ska ske. Kolla så att batterierna är laddade i kameran, och är de inte där så hämta sådana. Ja, men du vet, massa plock av olika slag. Kanske läsa in sig på ärendet. Var ska jag någonstans? Har jag en adress? Vet jag var jag ska åka? Ja, du fattar.
Ja, Jag kan relatera. Span har en del prylar.
Ja, gud, ni har ju lika mycket.
Men det är ju bara att det mesta ligger ju i skuffen på sin bil.
Mm.
Jag, ibland tänker jag så här, tänk om jag hade varit med i en trafikolycka.
Mm.
Och någon öppnar, säg typ bärgningspersonalen, öppnar bagageluckan och tittar in i den. Det är ju en ensemble av rätt så bizarra pryttlar.
Mm. Men vadå, ligger de löst där bak? Det är inte så. Nej, att man liksom har någon form av utrustningsväska eller...
Alltså du får inte ha en enda pryl som ser polisiär ut.
Nej.
Det får inte finnas en enda sak som ropar taktik.
Men jag tänker du skulle kunna
combat.
Ha kanske som en trollerilåda.
Eller, ja.
Och så öppna den där. Ja. Där har du liksom lösnäsa.
Det hade ju för sig varit jävligt opolisiärt om jag drog fram en sån här låda som man sågade isär någon person med. Det rattar. Ingen tittar här, ingen tittar här. Alla tittar här. Ja. Nej, men jag skulle säga så här att det finns lika många olika typer av strukturer i en spanbil som det finns spanare.
Aha.
Någon är ju preussisk i sin ordning, medans undertecknad kanske kör lite mer på det löser sig.
Ja, men det, väl, det där speglar väl lite grann, tycker jag också, vilken personlighetstyp man är.
Såklart
det är ju faktiskt så att vissa är mer organiserade och strukturerade än andra, helt enkelt. Men så finns det ju vissa saker som alla måste göra likadant. Jag tänker till exempel det här när man ska beväpna sig. Hur man hanterar vapnet. Man kollar först, försäkrar sig om att det är tomt och plundrat. Mm. Och sen så förbereder man det, man hölstrar det. Och den här ritualen gör man ju på ungefär samma sätt. Och man beväpnar sig på olika sätt. Riggar på liksom allt man behöver för att åka ut och jobba. Så vissa moment återkommer ju.
Men alltså nu fick jag bara ett infall.
Mm.
Tror du, för avsnittet kanske flörtar med tjuv och polis.
Mm.
Tror du att tjuvarna håller på likadant och har utsättning, förbereder sig.
Stridskissar,
pratar ihop sig, kontrollerar utrustningen, tänker omfall A, omfall B.
Vilken rolig fråga. Alltså jag tänker så här, jag har i alla fall fått den där frågan några gånger sen vi gjorde säsong 1 av tjuv och polis. Så här, är de här tjuvarna i tv-serien, motsvarar de kapaciteten och tänket hos, som hos riktiga tjuvar, så att säga. Och det är klart att...
Det är klart det inte gör.
Nej, det är ju ganska rimligt. Alltså det är ju en helt annan sak. Alltså du har en helt annan motivation om du ska begå ett brott i underhållningssammanhang på tv. Det är ju vanliga, hedliga människor som hoppar på en helt knasig grej. För de tycker det verkar kul helt enkelt. Att testa vilken kapacitet man har som tjuv.
Mm.
Och där finns det ju ett pris man kan vinna. Som såklart är den primära drivkraften. Till skillnad från alla andra tjuvar.
Mm.
Som har olika i och för sig. Men ändå motivationsfaktorer som föranleder att man begår brottsliga gärningar.
Att de har ju olika motiv, olika kapacitet.
Mm, ja.
Och så söker de ett tillfälle.
Ja, och jag menar även inom gruppen tjuvar, om man får uttrycka sig så. Så skiljer det sig ju. Alltså vissa begår ju brott i situationen för att tillfället ges. Medan andra planerar sina brott en längre tid och så vidare.
Nej, men en god kriminell, om man nu får säga så. Om det man ser det som ett yrke.
Mm.
Fan, måste de förbereda sig?
Ja, men det är klart.
För det är målet är att komma undan.
Ja, men absolut.
För de flesta.
Ja, och det är
inte
ju ett
PDV,
yrke men... för vissa.
Mm.
Jag har ju sagt många gånger till kriminella som jag har haft att göra med att om du hade ägnat den här energin som du har lagt på att begå det här brottet eller den här stöten på att skaffa en utbildning eller kanalisera den som företagsledare eller någonting annat.
Fan, så hade vilken dryg kommentar.
Nej, men vadå? Det är ju sant. Många är ju smarta.
Ja, absolut.
Alltså många är grymma på om man jämställer...
Säger du så då?
Ja, men...
Du har inte funderat på kameran och skaffa ett jobb?
Nej, men alltså missförstå mig rätt. Det är klart jag inte på något sätt så här, kränker en annan. Men jag menar att ja, det här är ju många gånger faktiskt intellektuella människor som begår brott. Ta mycket ekobrottslighet till exempel. Det kräver ju...
Smarta på riktigt.
Ja, eller skattebrottslighet. Nu har inte jag varit i kontakt med de människorna såklart, men... Men det är ju inte...
Alltså... Nej, men det har jag tänkt massor med gånger. De som är högt uppsatta till exempel inom narkotikorganisationer.
Mm.
De har en djävulsk kommunikativ förmåga, de kan styra en stor organisation, de kan tänka i alla möjliga olika led och få ihop det. Det har jag tänkt också. Mm. Tänk om du hade kunnat satsa all den här energin och kreativiteten på någonting vettigt istället.
Mm. Ja, men verkligen.
Mm.
Sen är det ju stort spann även där, såklart. Det är ju inte alla kriminella som tänker efter före och har en bra plan för sitt gig.
Nej, det går ju ganska ofta inte hela vägen.
Nej, det gör
det
ju inte.
Det begås misstag.
Fast det är ju roligt om man kopplar tillbaka till Tjuv och polis och säsong 1. Så kunde man ju verkligen se på de här som var med hur olika förutsättningar de hade på för att liksom begå ett brott.
Mm.
Vissa hade ju en strategi i förhörssammanhang till exempel som gick ut på att jag ska inte säga någonting. Mm. Jag ska inte vika ner mig, och de gjorde det svårt för oss.
Mm.
Medan andra blev så stressade av situationen och hade inte alls liksom den rätta, vad ska man säga. Alltså de klarade inte att hålla ut och stå emot. Det var jättejobbigt, och det tror jag inte de hade riktigt räknat med liksom.
Nej. Men det var bra att de bara, att de har andra yrken. Jag vet inte om någon skulle klara en karriär.
Nej.
I det långa loppet.
Nej, så är det nog. Så är det nog faktiskt. Vi har pratat lite grann om det här med lagarbetet.
Ja.
Vad är det för komponenter som behövs i ett polisiärt team?
Men jag tänker så här, det kan inte vara så jädra stor skillnad på att bygga, om vi får kalla det som ett dream team. Ett polisiärt dream team kan inte vara så stor skillnad från ett dream team på vilken arbetsplats som helst. Om man ska börja uppifrån.
Mm.
Det är ju fint om det finns en god ledare. Jag brukar ju vilja säga ledare istället för chef.
Mm.
Alltså goda ledaregenskaper.
Men är det samma sak? En chef och en ledare?
Jag tycker inte det.
Nej, inte jag heller. Man kan vara en jättebra chef men en betydligt sämre ledare och vice versa.
Ja, faktiskt. Och om jag får välja så tror jag att jag hellre vill ha en god ledare. Mm.
Samma här.
Men om jag tänker så här, en god polisiär ledare / chef, det har man ju haft. Och vad är det som då är signifikant för en sån? Det är en person som är tydlig med det vi kallar för BIS, beslut i stort.
Mm.
Som ger ut en riktning.
Mm.
Mm. Jag målar ibland, när jag utbildar de här grejerna så brukar jag måla upp ett tåg. Det här har jag inte kommit på själv, men jag har snott idén. Mm. Och för att jag tycker att den är briljant.
Mm.
Om man tänker sig att man har ett tåg framför sig. Och ledaren sitter i loket. Mm. Är du med? So far. Det här är den högskolan.
Du sitter i en kuppe.
Chefen, ledaren, den ska bestämma vart fan är vi på väg.
Mm.
Hur snabbt ska vi åka?
Mm.
Och vilka stationer ska vi stanna vid?
Och hur många signalfel ska vi få på vägen?
Löv på spåret.
Mm. Mm.
Nej, men om det här är inte tydligt, då blir det väldigt svårt för de andra.
Absolut.
Att hjälpa till. Så att man måste som en god ledare våga vara tydlig.
Ja, men alla måste förstå vilket mål man har.
Helt och hur enkelt. Man ska nå det.
Ja.
Och sen målar man upp en struktur för hur det ska gå till.
Mm.
Sen så finns det då personer utsmetade i den här långa karavanen av vagnar.
Mm.
Och då finns det personer som har en fallenhet av att sitta kanske lite i godsvagnen.
Mm.
Kanske med lite bromsen i. Mm. Och säger saker så som, det var bättre förr.
Om du jämför vårt samarbete med ett tåg.
Ja. Nej, Anna, du sitter inte i
godsvagn. Sitter jag i godsvagn?
Nej.
Nej.
Nej, absolut inte.
Vilken vagn sitter jag i då?
Jag kan beskriva de olika vagnarna, så kan du fråga sen vad du brukar ha en fallenhet för. För att man har, på en bra dag har man fallenhet för en vagn.
Mm.
Men har du en dålig dag så har man också fallenhet för att glida över till en annan vagn.
Man kan byta.
Ja, så i godsvagnen sitter de här som bromsar. Det var bättre förr, det där kommer aldrig gå. Det finns regler mot det här, vi har ingen budget, det finns inga resurser. Det där har jag testat förut, de sitter i godsvagnen.
Mm.
Sen har vi någon som är precis bakom loket som eldar på, kommer med idéer, säger ja, det här låter bra, det här ska vi lösa, det här är kul och så vidare. Sen har vi de som sitter i restaurangvagnen. De kommer till jobbet, ställer in pjucken, bromsar inte, gasar inte, dricker paraplydrinkar, gör det man blir tillsagda exakt.
Mm. De jobbar.
Och sen går de hem. Mm. Och sen har vi frifräsarna. Mm. De som tänker, jaha, du sa Hallsberg. Mm. Nej, men jag tror att vi åker till Laxå istället. Mm. Jag vill, de som försöker gena. Mm. Det finns ett bättre sätt, det finns ett annat sätt. Mm. Jag hör vad du säger, men jag löser det här på ett eget sätt. Det finns de. Mm. Och då finns det ju personer som verkligen är cementerade i en av vagnarna. Och så finns det en man... Känner du spontant vem du är av de här? Vilken vagn sitter du i en bra dag?
Ja, men alltså, jag tyckte det var intressant där du sa att man kan liksom växla lite. För att jag känner ju själv att jag ibland är den som driver, ja, driver på, ser lösningar och utveckling och att vi ska framåt. Mm. Och samtidigt andra dagar kanske någon annan har tagit den rollen. Mm. Och då kan jag luta mig tillbaka och jobba bara. Mm. Alltså liksom koncentrera mig på att göra det jag ska den dagen.
Ja, och jag är nog en sån här hög energi människa som bara, skönt, vi fick ett beslut, nu kör vi, kom igen nu. Mm. Och jag är också en person som oerhört snabbt hakar av godsvagnen. Jag springer bak och så drar jag sprinten bara, bye bye, nu har jag inte tid med det längre. Men jag får också jobba mig emot känslan att jag ibland är den här, fan, det går ju på ett bättre sätt. Det här, jag ser hål i det här, det måste... Ska vi inte ta och gena lite här?
Men vad intressant, för att när jag tänker efter hur jag beter mig i relation till godsvagnsfolket så ser jag lite en utmaning i att faktiskt få med mig godsvagnsfolket.
Jättebra.
Det, och ibland lägger jag onödigt mycket krut på det.
Mindre bra.
När jag inser att fast vi behöver ju inte alltid ha med godsvagnsfolket.
Det viktiga är ju att man själv reflekterar över vilken vagn sitter jag i och vilket har jag tendens till och är det bra eller dåligt. Mm. Och alla egenskaper, det är jättebra att du försöker få med godsvagnen. Mm. Mindre bra om du ägnar för mycket tid åt det.
Och det är väl medveten om, kan jag säga. Ja, men det är ju så. Det här handlar ju lite grann, eller ofta i, om man ska överföra det då till den praktiska verksamheten. Så det jag först tänker och väger in i godsvagns... fenomenet, det är ju människor som inte är särskilt förändringsbenägna. Nej. Som lite såhär trygghetsnarkomaner nästan.
Ja, men en god ledare. Mm. Och sen så har vi folk, och det har vi konstaterat, folk som gasar och bromsar. Och sen har vi de som är duktiga på att springa maraton. Mm. Som monotont nöter på. Som
uthålliga.
Inte, ja, uthålliga. Mm. Som inte behöver det eviga pompom och blåsar och stråk. Utan som bara, ja, jag maler på. År ut, år in. Jätteviktiga. Sen har vi Usain Bolt. Som är skitbra på att springa på de här blixtsnabba bollarna. Men som kanske inte är så uthållig. Men det behövs ju alla. Mm. Sen har vi den här, den eftertänksamma. Alltid när vi gjorde husrannsakan så sprang ju några längst in. Några ville stå närmast och se när piketen flisade sönder dörren. Mm. Någon sprang rakt in på de här ställena. Och så hade vi en tjej i gruppen som heter Charlotte. Mm. Hon var aldrig ens med in. Hon ställde sig nedanför balkongen. Mm. Och tänkte... Och att det kanske kommer något här. Mm. Ganska ofta så stod hon, när cirkusen var slut, då kunde hon stå nerför balkongen med någon gripen som hade hoppat, någon som kastade ut något. Hon bara tänkte så här, jag chillar, jag håller utsidan, så kan ni hålla på där inne och...
Ja, vad intressant.
Och det kan inte bara vara Charlotte. Men det är alltid bra att det finns en Charlotte i gruppen.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men summan är ju att det behövs ju en fruktansvärt vitt eller en spridd skur av egenskaper för att man ska kunna lösa alla tänkbara konstiga och okonstiga saker som sker på jobbet. Men det är ju inte skillnad från en polisarbetsgrupp än någon annan grupp.
Nej, och det var precis det jag skulle säga. Att det här, så här är det ju på alla arbetsplatser. Mm. Och jag tänker också då, det här återigen, vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt så här, men att det finns en föreställning om att om man ska bli polis eller arbeta som polis så är det en viss typ av människa som man ska vara. Mm. Men det här visar ju att det är precis tvärtom. Men du, vad är det som gör då, tror du? Är det de här personlighetstyperna som skildrar vilken typ av polisiär funktion man väljer eller hamnar i under sin karriär?
Ja, men lite. Alltså, är man en maraton... jobbare, så kanske man inte söker sig till extremt minutoperativa, flaxiga jobb. Nej. Det sitter inte lika bekvämt. Inte, jag säger inte att man kanske inte är briljant på det också. Men lite söker man. Är man extremt analytisk och tycker om att nörda ner sig i siffror och Excel.
Mm.
Då kanske man söker sig dit åt, så att säga.
Ja, ja men det är väl rimligt alltså, och naturligt.
Ja. Men sen tror jag faktiskt också på slumpen.
Mm.
Jag hade ju ingen som helst att jag måste jobba med narkotika.
Nej.
Jag råkade hamna på min första enhet och den råkade vara narkotikaroten.
Ja, men är det inte kanske ofta så att det är lite så här slumpartat om man hamnar i en viss inriktning? Man kanske gör en kompetensutveckling eller provar på eller söker för att man är nyfiken och tror att det ska passa en. Men man vet inte. Och så visade sig att ja, det här var inte den inriktning jag trodde skulle passa mig bäst. Men det visade sig att jag hade egenskaper som var riktigt bra för det här. Sen kan det ju motsatta hända också naturligtvis att man upptäcker att nej, det här med kriminaltekniken är inte något för mig för att jag är en Usain Bolt. Jag har inte tålamodet som krävs till exempel.
Mm.
Så att man, ja, och det är ju fördel med polisen på så vis att det finns så många olika inriktningar. Så att alla hittar ju förr eller senare sin nisch, sin grej.
Jag har ju samma dag utbildat trafikpolisen och hundförarna. För ja, de delade exakt. Byggnad.
Mm.
De hade samma fikarum.
Mm.
Och man stod i fikarummet. Det var som att ha ena benet i Skagrak och andra i Kattegat. Man tittade åt ena hållet och det var liksom en typ av jargong, en typ av nomenklatur. Mm. Mm. Man bar uniformen på ett visst sätt. Man fann sig till sina poler på ett visst sätt. Och så tittade man åt andra hållet. Helt annorlunda. Mm.
Tänk vad lustigt, alltså det måste ju tyda på att det ändå utvecklas någon form av kultur, eller vad ska man kalla det då?
Ja, ja. Och det är väl inte per automatik dåligt?
Nej, absolut inte. Det skapar ju också, tror jag,
liksom vi-känsla.
Lite vi-känsla och gruppkänsla. För det kan jag säga, som jag pratar om min grupp, vi har ju dagar när liksom alla är mer eller mindre trötta, man har mycket tunga ärenden att jobba med, man kan se på sina kompisar liksom att nu började han eller hon gå på knäna sådär. Men sen får vi ett riktigt heavy case där vi måste tillsammans jobba för att lösa uppgiften. Och då vänds det här direkt. Därför att alla känner...
På dirr.
Så händer det något i gruppen. Mm. Man har det där gemensamma målet. Vi tillsammans kan lösa det här på ett bra sätt. Mm. För att vi har kunskapen och erfarenheten. Vi vet hur vi ska jobba och vi gör det bra. Så att, ja, jag tycker det är häftigt faktiskt. Jag gillar det där.
Ja, bara en rolig anekdot. Jag gick på GIH i några år.
Mm.
Vid den tunnelbanestationen så ligger Försvarshögskolan, Musikhögskolan, GIH och Kungliga Tekniska Högskolan.
Oj.
Och redan då, det här var ju innan jag visste att jag skulle komma in på polisutbildningen. Mm. Redan där så har jag har ju alltid haft en sinne för att titta på folk.
Mm.
Så jävla roligt att se på tunnelbanan vilka som skulle till vilka.
Pinpointa.
Och då vill jag ju säga, det är självklart att det finns personer som gick åt fel håll. Mm. Från min, det är ju fördomar, sannolikhetslära och så vidare. Mm. Men det var liksom snubbar med t-shirt med tryck på magen, öppen flanellskjorta. Vi och någon form av miniräknare i bakfickan gick till KTH.
Mm.
Sen hade vi de välsnaggade människorna. Det var i och för sig lite för lätt om de hade uniform. Mm. Men de gick på ett visst sätt. Raka ryggar och välputsade skor. Och sen hade vi de personerna i olika brokiga färger. Och kanske sjalar och esteter. Det går ju så som jag kanske ser ut privat, ska jag säga. Och sen GIH, då var det ryggsäck till topps, bäste far! Lite som på polishögskolan. Funktionskläder och hurtigt som satan och satt och drack någon jävla pulvervälling som ingen behöver. På samma tunnelbana.
Ja. Men jag menar, även om det är händer ibland att man att det saknas lite förståelse för varandra, så jobbar man ju ändå trots allt ofta väldigt bra tillsammans.
Ja,
så är det ju. Men du, jag tänker så här, man ska ju också förhoppningsvis gå hem från jobbet och helst i rätt tid.
Mm.
Vad gör man då?
Man kommer till stationen, förhoppningsvis i rätt tid som du sa. Man dunkar av sig utrustning. Som spanare så handlar det väldigt mycket om att dunka in film i en dator i rätt mapp. Så att utredarna som kommer nästa dag fattar vad du filmat, varför och vem har filmat. Du hänger in ditt vapen, du kanske hänger in det om du har någon annan klädsel på dig som inte ska med hem. Jag brukar tvätta mina händer.
Tack.
Fästa på info. Det. Du tvättar ju också hela ditt ansikte i alkohol. Fan vad äckligt det där du berättade. Med att du tryckte upp en kamera med förruttnelsevätska. Gnussa den mot dina kinder.
Ja, men alltså det är ju så att när man jobbar som tekniker, då är det ju väldigt många olika typer av jobb man är ute på. Man har ju sin kamera med sig alltid. Och man försöker ju vara ultranoga med sin hygien naturligtvis. Jobbar man med en avliden, som är ganska vanligt att vi åker ut och undersöker, ja men då kanske man sätter på sig 5 handskar liksom, för att kunna snabbt ta av sig om man har blivit smutsig och sådär. Men så, det är ibland svårt att hålla liksom allt helt sterilt, det blir inte men rent sådär. Och då kan det ibland, det räcker med lite små partiklar på en kamera, så kan det lukta ganska illa. Och det var det som hände.
Och sen så när du hade haft den mot dina kinder så luktade även du.
Ja, det kändes så i alla fall.
Men kameran måste ju vara lika äcklig som ett par handskar.
Ja, men kameran är ju inte ren. Alltså den blir ju, så är det ju. Och
det
den
går
inte.
Svårt att tvätta.
Ja, det går ju liksom inte att sänka ner en kamera i ett ultrabad.
Det går. Ja, det men gör. Sen har du kamerat klart.
Ja, precis. Ja, men du nämner ju en massa olika praktiska moment. Och det är ungefär samma som man då gör såklart när man ger sig ut på jobb på morgonen. Om man nu pratar om de som lämnar polishuset. Men jag tänker också på andra saker. För det är ju inte, om jag talar för mig själv, så är det till exempel inte ovanligt att jag kan komma tillbaka efter en hel arbetsdag och inte hunnit vara på toaletten. Jag kanske inte ätit lunch. Det är mycket såna här primära behov som ska tillgodoses då.
Och det vet jag att ibland att folk kan bli lite irriterade på. Men om man då tänker att man ska försöka göra ett bra jobb när man är på plats.
Vadå irriterade på?
Nej, men säg att det har varit ett dödsfall. Eller en klassisk som vi kallar lägenhetsundersökning. Att man som första polispatrull ska åka dit och utreda huruvida det är en död person där inne. Innan man ringer eventuella tekniker. Att det sjuka, att stanna på vägen och gå in och handla mat och sätta sig i lugn och ro och äta i bilen. Det tror jag kanske kan sticka lite ögonen på folk.
Varför?
Ja, men
om du inte äter och får i dig mat, då kommer du inte göra ett bra arbete heller.
Nej, det är ju just därför man gör det. För man vet att från att jag kliver innanför dörren och det är ett dödsfall. Och jag ska vänta på rättsläkare och jag ska vänta på politi och så vidare. Det kan ju vara 10 timmar.
Ja, absolut.
Och då vill det till så att man äter på vägen fram. Men då kan ibland, jag har ju till och med tagit med mig mat till brottsplatser. För att det kanske har varit semibråttom.
Ja.
Men då sladda in med liksom en matpåse. Det kan ju vara lite, om man inte har förståelse för.
Ja, du menar
för,
så att man skulle, ja, jag förstår. Ja,
det här är ju liksom det mest hemska som har hänt oss. Och du fokuserar på fira mat.
Ja, jag förstår.
Ja, men det är för att jag ska göra ett bra arbete på plats. Jag ska vara uthållig över tid. Och därför stannade jag till och köpte mig en matbit.
Ja, men det där.
Men sen finns det andra såna här förberedelser. Jag vet ju när jag har behövt åka på såna här kommenderingar. Ja, det var ju ganska mycket förr i världen, så här reclaimed street och så vidare. Jag kan nog säga helt ärligt att jag pussade en extra gång på sonen innan jag åkte iväg.
Ja, men det här
med någon
är ju
form av svag förhoppning om att komma hem i ett stycke.
Det här är ju faktiskt väldigt viktigt, tycker jag. Uppehålla sig lite vid.
Ja.
För jag kan ju relatera till det där. Jag kan förstå känslan i alla fall. Och hur man tänker. Men det är ju faktiskt så att det är ju speciellt polisyrket på det sättet. Man vet inte vad man kommer ställas inför för olika typer av situationer under ett arbetspass.
Nej.
Och vi utsätts ju faktiskt för våld.
Mm.
Och andra typer av faktiskt farliga situationer. Och det skiljer polisyrket från många andra yrken. Så det är klart att man blir också ödmjuk inför det faktum liksom, att man faktiskt kan utsättas för saker som kan innebära en fara och en risk för en. Och det händer ju också några gånger varje år.
Gud, jag har ju åkt till jobbet och med vetskap om att idag kommer jag vara ganska rädd på jobbet. Och sen så lite mindre saker som kan angripa en mygg. som spanare och veta att i natt kommer jag ligga på ett tunt liggunderlag under en gran och titta mot ett hus. Mm. Då badar man ju i
djungelolja
innan. Det finns små saker som kan vara skillnaden på succé och fullständig misär.
Ja.
Och då är det ju mat, solskydd, myggskydd, kissa, bajsa,
värme.
Torr.
Mm. Mm.
Att tänka på det. Och att packa den lilla borta matchväskan.
Oj, den tar du med dig till jobbet.
Det är inte så att jag tror att så här, ja, man vet ju inte.
Jag stänger inga dörrar.
Jag stänger inga dörrar då. Juan dyker upp.
Don Juan.
Nej, men att packa en liten picohus ut och paso pesetas, det är inte helt orimligt eftersom du inte vet var du kommer avsluta ditt pass.
Ja, pass och pesetas har jag aldrig känt ett behov av att packa med mig till jobbet.
Nej, men om man jobbar med internationell, om man jobbar med smugglingsbrott,
jag förstår.
Så vet du ju inte var du kommer avsluta ditt arbetspass.
Nej, men jag förstår.
Och alltså, då vill man inte stå där 120 mil från sitt hem i kläder som du har haft på dig i 14 timmar.
Nej.
Och borsta tänderna med fingret och en klutt.
Det här handlar ju faktiskt om, nej precis, och det här handlar ju faktiskt om det som man förr kallade för mental förberedelse på lång sikt.
Mm.
Att förbereda sig för inför vad en arbetsdag eventuellt kan bjuda på, så att säga. Och det är ganska skönt. Om man nu råkar gå ner i ett kärr och bli blöt upp till knäna, så är det ganska skönt att ha ett par extra uniformsbrallor och torra strumpor och kängor.
Ja, det är skönt och det kan göra dig uthållig och professionell fortsatt i arbetspasset.
Mm. Ja, men visst är det så. Jag tänkte, är du sugen på en lista?
Ja, så jävla sugen på en lista.
Veckans lista.
Det är så att vi har ju pratat lite grann om olika typer av förberedelser.
Ja.
Och på något sätt ritualer.
Ja.
Och då tänkte jag så här att poliser är ju inte den enda yrkesgrupp såklart som har ritualer för sig.
Nej.
Och en annan yrkesgrupp, om man nu kan kalla dem det, det måste man kunna göra. Som jag tänkte på, det är idrottsmän. Professionella idrottsmän som har också, ja men, idrotten som sitt yrke.
Och jag ser bara Stefan Holm framför mig nu.
Ja, jag tänkte också först på Stefan Holm. Han har ju lite ritualer för sig innan han börjar jobba.
Ja,
det
innan
dras,
han går till jobbet.
Det dras i trikon, bland annat.
Ja.
Men jag har ju såklart vänt mig. Jag har frågat internet.
Jag älskar när du frågar internet. Jag lutar mig tillbaka låter det hända bara.
Vi var ju inne på det här med att försöka tömma tarm och blåsa innan man åker ut på ett jobb. Mm. Och det verkar vara väldigt vanligt förekommande i idrottens värld också.
Ja.
Plats nummer 5. Nu är året 1990 och det är fotbolls-VM.
Mm.
Och den argentinska landslagsmålvakten Sergio Gochocheca.
Ja.
Han bestämde sig för att urinera på planen innan motståndarlaget, som i det här fallet var Jugoslavien, skulle skjuta en straff. Mm. Och det visade sig fungera. Så han fortsatte med det här beteendet.
Men vänta. Vänta. Urinerar han på motståndarlaget?
Ja, nej, det tror jag inte. Utan på planen någonstans.
Får man det? Vad äckligt.
Det är nog tveksamt att man får det. Men han upplevde att det här hjälpte honom. Han räddade straffen och fortsatte med det här. Och i en intervju, eller jag läste ju om det här på, där framgick då att han ville betona att det här ska ha skett väldigt diskret.
men vänta, han menar alltså att motståndarlaget missar straffen
på för grund
att han
av
har kissat på planen.
Yeah.
Inte som en psykning. Det är inte så att motståndarlaget säger att där står han och slänger med snaben.
Nej, du tänker att de skulle ha blivit helt skärrade.
Ja,
och missat.
De blev besatta i chock.
Ja. Nej, utan jag uppfattade att det här var liksom en rituell grej han gjorde. Men det jag reagerar på, det är när han säger att det här ska ha skett diskret. Det kan ju inte ha varit...
Han lät det bara rinna längs benet.
Ja, det är
kanske.
Det jag undrar. Det kan ju inte ha varit jättemycket folk på den där. Ja, men det var ändå fotbolls-VM.
Det måste ha varit lättare att ha haft en jätteliten voodoo-docka att pilla på.
Ja, ja, vad som helst hade väl varit lättare.
Kissa diskret. Men vänta, fotbolls-VM, är det inte några som faktiskt tittar
jo,
på det där?
Det brukar väl vara några miljoner.
Det här måste ju finnas dokumenterat. Jag ska genast gå tillbaka till arkivet och titta på...
Ja, det kanske finns till och med...
Det måste du göra.
Ja, vi ska kolla upp det där.
Ja.
Men, och det här temat återkommer när man söker efter ritualer i idrottens värld. Och nu kommer vi till plats nummer 4.
Ja.
Då pratar vi om en amerikansk baseballspelare, Moises Alou. Han brukade urinera på sina händer för att stärka dem. För att han trodde då att de, alltså det var någon form av behandling för händerna så att de skulle bli hårdare och tåligare. Vad säger du som är syraexperten här? Funkar det med urin på händerna? Upprepat över tid? Blir de hårdare? Och...
Jag kan inte säga... Alltså syran som jag jobbar mycket med ansiktet. Jag kan inte säga att jag den vägen har vandrat.
Nej.
Att jag har testat urinet.
Nej.
Men
faktum är att urin har ju inte den effekten, tvärtom. Det kan ju faktiskt till och med skapa rodnad och irritation på händerna.
Ja. Det... ja.
Mm. Så att det, men för honom, för Moises Alou verkar ha fungerat.
Ja,
den äckligaste, plats nummer 3 på temat urin och ritualer. Det får man nog ändå säga att MMA-fighten Lyoto Machida har. Eller vad tycker du om att
jag vet
dricka
att det här på väg.
Sitt eget urin varje morgon?
Ja.
Han drabbades av en förkylning och en envis hosta. Och så testar han det här. Jag tar en slurk. Jag har hostmedicin här. Eller ska
varför
jag ta...
testar han det här?
Det är oklart.
Du måste gå till botten med det här, Anna.
Men det här fungerade. Så att han har fortsatt med det här beteendet.
Ja, han fortsätter dricka sin urin.
Ja.
Det är glatt.
Ja, det är glatt. Det friskar upp ändå. Sen har vi Mike Bibby. En gammal basketspelare.
Ja.
Han var besatt av att tugga på sina naglar.
Nej, men det är så äckligt!
Ja, men jag tror att det var naglarna på händerna i alla fall.
Var det hans egna händer?
Ja, det får man ju verkligen hoppas.
Men eller om han diskret tuggade på motståndarlagets händer.
På stortånagel på domaren eller något. Nej, men och... Det här var så påtagligt för honom så att han förberedde sig då för de här kommande nervösa stunderna under en match. Så han hade preppat på avbytarbänken eller på båset då med nagelklippare. Så fort det blev timeout och nervositeten steg, ja då rusade han ut och klippte på.
Hur ofta spelar de match?
Ja, det är oklart. Jag tänker i NBA, de lär väl spela typ 3 matcher i veckan eller någonting.
Men hur mycket nagel har han?
Ja, det är oklart.
Han måste ju vara nere på andra falangen.
Ja.
Och karva.
Ja, de var sannolikt väldigt korta i slutet av en säsong.
Jag tänker så här bara. Mm. Det är dumt just som basketspelare att gnaga ner sig själv till knogen.
Ja.
De jobbar ju ganska mycket hand.
Mm. Ja, men det är precis.
Å andra sidan kommer han aldrig bli avdömd för fösning.
Nej, sannolikt inte.
Gud, vad äckligt.
Ja.
Har du en plats?
Ja, det är speciellt. Ja, vi kör plats nummer 1. Jason Giambi, en amerikansk baseballspelare. Han hade en ganska speciell rutin också. Han hamnade ibland i formsvackor. Och han utforskade då olika sätt att försöka ta sig ur den här svackan. Och du vet, har du talat om det här knepet som man kan ha om man ska föreläsa och känner sig väldigt nervös? Då ska man föreställa sig publiken nakna. Jag förstår inte riktigt hur det här skulle ha en positiv effekt på mig i bemärkelsen att jag skulle känna mig mindre nervös och lugn på en scen.
Jag skulle bli oerhört brydd över om det satt 50 nakna personer och glodde på mig.
Och jag skulle bli så jädra nyfiken också.
Nej.
Och se hur de här olika
såg. Ja, du tänker att du går in på detalj.
Ja, men alltså, det skulle man väl ändå tycka vore lite spännande.
Nej.
Jag skulle ju helt tappa fokus. Nej, men Jason Giambi, han jobbar lite på samma tema.
Ja.
För att när han kom in i sina formsvackor, då satte han nämligen på sig ett par, citat, spexiga stringkalsonger. För matcherna. Alltså om du tänker på spexiga pickohosot.
Men spexiga?
Ja, ja. Och då menar han att det här, jag var tvungen att läsa två gånger, för jag tänkte, står det sexiga stringkalsonger?
Nej, det finns inget sexigt med stringkalsonger. Nej, det är precis. Helt omöjligt.
Det var exakt den slutsats jag också drog. Ja. Så att, ja, jag insåg, nej, men de menar spexiga då, hur nu ett par spexiga stringkalsonger.
Är det små clown?
Ja, jag vet inte.
Näsor? Om
det, ja, det är oklart. Men i alla fall, när han gjorde det här, ja, då liksom glömde han ju bort att, jag vet inte om det fick honom på gott humör, för han glömde bort då de här missarna han hade gjort och formsvackan han befann sig i. Så ja, och då framgick av den här texten att då började han helt plötsligt träffa bollarna hårt igen, stod det.
Fy fan vad dåligt, Anna.
Ja, eller hur? Ja, nej, men vi kan väl konstatera att vi har alla olika sätt och rutiner att attackera en arbetsdag.
Vi kan också konstatera återigen att din Google-historik är det sjukaste.
Ja, den är i sjukhetslaget, men jag bjussar på det.
Du bjussar.
Ja.
Aha.
Det var det här avsnittet.
Det var det hele.
Det var det hele. Vi ska väl säga som så att på måndag så släpper vi en veckans spaning.
Mm.
Den ska ni hålla utkik efter. Och vi vill gärna att ni hör av er till oss om ni har frågor och tankar eller funderingar.
Mm. Och eftersom även det här avsnittet var i samarbete med Polismyndigheten, så vill vi också skicka dem till polisen.se/blipolis, mm, om du är sugen på det. Och då tänker jag ta tillfället i akt och avsluta det här avsnittet med att säga, be careful out there.
Älskar
det. Hej då.
Hej då.